Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen till Vidar möter, Alexander Winge.
Tack så mycket, jättekul att vara här. Mm.
Jag tror det är den yngsta hittills som har varit här i podden.
Ja, förmodligen. Ja. 22 år gammal är jag.
Ja, och du är här av många olika anledningar. Men en inte minst viktig är att du är ordförande för de unga socialdemokraterna i Östergötland, SSU.
Ja, det stämmer.
Ja. Varför är du det?
Ja, därför att jag fick medlemmarnas förtroende, brukar jag säga. Men det är klart, jag blev ju aktiv i SSU nu för 6 år sedan ungefär.
Ja.
Jag blev medlem för 8 år sedan, men det tog några år där innan jag blev aktiv.
Mm.
Och sen ja, har det väl helt enkelt varit så att det har ja, gått ganska bra, får man väl ändå säga. Det har varit väldigt roligt att jobba med frågorna som rör ungdomsförbundet. Jag var ju tidigare klubbordförande här i Norrköping också innan den tiden. Och kände väl helt enkelt nu att inför kongressen här nu när vår dåvarande ordförande Lisa hade aviserat att hon skulle avgå, att jag var intresserad av att ta över det efter henne och leda ungdomsförbundet här i Östergötland.
Det är ju ungefär 40 år emellan oss. Jag har ju också min bakgrund i SSU. Så jag är nyfiken lite på så här bevekelsegrunderna för att gå med SSU. Jag växte upp i lite brukssamhälle. Alla var socialdemokrater. Man gick bara med helt enkelt. Det var inga. Och det var massa sociala aktiviteter. Jag tror vi bildade en klubb för att få hyra ett rum i Folkets hus och sitta och spela kort. Jag tror att det var början med. Men minns du själv som 14-15-åring, varför Socialdemokraterna detta gamla trötta parti?
Ja, det är ju faktiskt en jättebra fråga. Men jag tror att det var väl i mångt och mycket för att det var de som inte styrde på den tiden. För att jag var väl inte jättenöjd med framförallt skolpolitiken så. Mm. Det var ju det här ungefär då det aviserades att man skulle börja med betyg tidigare. Den nya läroplanen hade ju kommit året innan och sådär. Och det är klart att det påverkade ju oss ungdomar i synnerhet. Så då sökte jag mig väl helt enkelt till det partiet som inte tyckte som de som styrde framförallt i skolfrågorna. Då.
Mm.
Och då var det ju ganska naturligt att det blev Socialdemokraterna som ju är det stora skolpartiet tillsammans med Liberalerna på den andra sidan.
Mm. Hade du med dig det politiska engagemanget hemifrån på något sätt? Eller?
Inte alls faktiskt. Nej. Jag har ingen i familjen så som är politiskt engagerad. Däremot är jag släkt med Monica Holstad som sitter för Liberalerna i kommunfullmäktige.
Okay.
Men vi har ju kommit in ungefär samtidigt i fullmäktige.
Mm.
Men det skulle jag inte säga att det kommer därifrån. Men däremot såklart ett intresse för politik och för nyheter och samhälle och sådär har jag fått hemifrån, det skulle jag säga.
Och nu när vi ses här så kommer du med bussen från Linköping där du läser statsvetenskap.
Stämmer.
Ja, och du har hunnit hur långt då?
Jag har läst, det här är min tredje termin då, så att ett år innan.
Ja. Mm. Vad ser du där framme? Är det här ett yrkesval eller är det ett intresseval? Eller alltså...
Jag valde väl statsvetenskap lite för att jag inte riktigt vet vad jag vill jobba med i framtiden. Mm. Och att det är en ganska bred utbildning där man ju faktiskt kan göra väldigt mycket olika saker. Och sen är det ju ändå så att jag har ett intresse för samhällsfrågor och då till det sig ganska naturligt att det ändå blev statsvetenskap där man läser om allt ifrån internationella frågor som jag tycker är jättespännande till också då men institutioner i Sverige och så vidare. Så att det är väldigt spännande.
Mm. Okej, det är bara önska lycka till med fortsatta studierna.
Tackar.
Många politiker, nu är du 22 år här och på gång, man kan väl säga så, den politiska karriären. Många politiker brukar ha oavslutade studier.
Ja, ja. Det är nog ganska vanligt. Ja. Ja.
Och du sitter ju i fullmäktige här i Norrköping och har precis blivit ordinarie här i augusti 2020. Hur är det att gå på de mötena, tycker du?
Ja, men det är väldigt roligt, tycker jag. Kommunpolitik är ju någonting alldeles speciellt. Därför att det är verkligen de stora och de små frågorna, och det är verkligen frågor som påverkar människor ganska direkt på ett annat sätt än vad rikspolitiken kan vara, där det kan vara så att det tar ganska lång tid för beslut att komma igenom. Det kan det i och för sig göra här också, men det tar i regel ganska lång tid innan det märks på det sättet. Så är det inte med kommunpolitik. Mm. Vi styr ju skolan och äldreomsorgen, nämnden som jag sitter i och som jobbar med arbetsmarknad och vuxenutbildningsfrågor. Där påverkar vi ju faktiskt människors möjlighet till en andra chans i livet genom vuxenutbildningen till exempel.
Jag tänkte vi skulle säga några ord om Lars Stjernkvist. Det kan vara en lagom brygga mellan det lokala och det nationella. För han är ju en rikskänd politiker sedan tiden som partisekreterare, framförallt då, Socialdemokraterna. Han slutade 04, han kom tillbaka hit. Och han har varit ordförande i kommunstyrelsen i 10 år. Och nu har han alldeles nyss, för några veckor sedan, aviserat att han ska avgå. Vem kommer efter honom?
Det är ju en jättebra fråga. Vi har ju en process just nu som pågår där vi håller på att utse hans efterträdare. Jag vill väl kanske inte spekulera i vem det blir, utan jag tror att det finns väldigt många kompetenta kandidater i vårt parti som skulle kunna axla rollen. Sen tror jag inte att man ska förvänta sig, som du säger, att Lasse var väldigt känd redan innan han började. Jag tror inte man ska förvänta sig att någon går över och tar över efter Lasse, utan man tar över rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det tror jag är viktigt, men jag tror att det finns flera personer i vårt parti som är kompetenta nog att hantera en sån position.
Har SSU någon favorit eller?
Nej, eftersom att jag är ordförande för distriktet så har ju inte vi direkt lagt oss i processen här i Norrköping. Och jag tänker att den svåra frågan får nog Ida Wallander, som är ordförande för SSU i Norrköping, svara på. Huruvida de driver någon kandidat.
Mm. Jag har inte märkt av några kampanjer direkt för någon. Nej,
nomineringsprocessen har ju precis börjat. Så att det kanske kommer lite längre fram här. Det får vi se. Men först och främst vill man ju veta vilka som står till förfogande helt enkelt.
Du Alexander, 1970 ungefär gick jag med i det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och det valet så fick Socialdemokraterna 50,1%. 50 år senare, 2018, så är det nere på 28,2%. Vad är det som händer? Alltså 22 procentenheter, det är nästan en halvering på 50 år.
Ja, det är en väldigt stor skillnad får man ändå säga. Och jag tror att det finns många olika förklaringar till det såklart. Men tittar man på statistiken ifrån hur olika åldersgrupper röstar, så ser vi att Socialdemokraterna har ett väldigt starkt stöd bland äldre väljare fortfarande. Men däremot så har man ett väldigt svagt stöd bland unga väljare. Mm. Och egentligen känns det som att nästan varje ny första väljargeneration är mindre benägen att rösta på Socialdemokraterna än den förra. Så att det är väl där man har det stora problemet, att man har kvar sina väljare men man lyckas inte locka nya på det sättet.
Nej. Varför det?
Det finns väl många förklaringar till det. Jag tänker att de unga väljarna, att man inte lyckas locka dem. Min analys är att jag tycker inte att man pratar tillräckligt mycket om frågor som är relevanta för ungdomar idag på det sättet, utan man pratar väldigt mycket om frågor som är relevanta för den väljargruppen man redan har. Sen till viss del så försökte man väl ändra lite på det i valet. Bland annat så gjorde ju Stefan Löfven ett utspel om psykisk ohälsa, som ju är en fråga som vi här i SSU i Östergötland har drivit väldigt länge och som vi vet att många ungdomar tycker är viktiga. Men det känns som att man kanske ser på Socialdemokraterna som ett litet gammalt parti med äldre företrädare och sådär. Mm. Man ser inte de unga på det sättet.
Mm. Och det är väl inte helt fel sätt av ungdomen? Alltså man ser vad man ser, eller skulle säga att man ser fel? Eller?
Ja, alltså det är väl klart att det ligger väl på partiet, eftersom att man är alldeles för dåliga på. Man har väldigt bra politik för ungdomar, ska jag säga. Men man är alldeles för dålig på att kommunicera den. Det är där problemet egentligen ligger. Sen har man ju också någonting som jag tror är ett misstag, är att man i stort sett har gett bort klimatfrågan till Miljöpartiet och har väldigt lite kommunikation i den själv. Därför att mycket av den politik som regeringen har genomfört har ju varit väldigt, i mitt tycke, ganska Stockholmscentrerad, vilket känns som att det är ett återkommande tema i Miljöpartiets klimatpolitik, miljö- och klimatpolitiken där. Och Socialdemokraterna behöver ta ett större ansvar, för att miljö- och klimatfrågan är den överlägset viktigaste frågan för ungdomar idag. Om man kollar på till exempel en generationsrapport som finns från ett undersökningsinstitut som heter Ungdomsbarometern. Men där, den debatten är inte vi med i. Och där tror jag att vi förlorar jättemycket. Så Socialdemokraterna måste börja prata om hur man, en klassmedveten klimatpolitik, tror jag, där det faktiskt är de som släpper ut mycket som också ska betala för utsläppen och inte vanligt folk.
För det går ju inte så vidare värst för Miljöpartiet heller, får man ju säga, alltså som klimatparti i så fall, om detta är en stor och viktig fråga, vilket det ju är. Men man ligger ju nu, jag såg den sista snittet där under året, det är 4,4%. Alltså man har ingen fallhöjd alls, alltså för nästa riksdagsval, just nu i varje fall. Så det verkar vara... Men det kan ju vara yngre ungdomar som inte tillfrågas i opinionsundersökningarna, som håller de här frågorna.
Ja, men precis. Just den här är mellan 15 och 25, tror jag, åldersgrupperna. Men där tror jag att siffran låg på 55% av dem som svarade uppgav att det är en av deras viktigaste politiska frågor. Så att det är klart att det finns ett brett stöd. Sen kanske det är så att man inte bara röstar på den frågan, utan att man röstar på någon form av helhetspaket sen. Men jag tycker ändå att kommunicerar inte vi i klimatfrågan, då kommer ju till slut folk tro att vi inte har någon klimatpolitik, vilket vi ju har.
Det som har varit styrkan i socialdemokratin är, som jag ser det, att det har varit en bred koalition. Det är man ju om man har 45-50%. Man har kunnat egentligen vilka uppfattningar som helst, bara man liksom har röstat och hållit ihop.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och inte huggit knivar i ryggen på varandra. Hjälp varandra när det har behövts. Så här, men i takt med att partiet blir mindre så ändras väl det där? Eller det kanske kraven ökar på att man ska vara mer specifik eller driva mer bestämda uppfattningar om saker och ting. Eller vad tror du?
Ja, det tror jag väl inte. Utan vi är fortfarande det är en väldigt bredd av åsikter även inom... även här inom SSU i Östergötland, får man säga. Och det tycker jag mest är väldigt kul. För det vore ju otroligt tråkigt om vi alla tyckte samma sak och bara blev någon form av ryggdunkarklubb. Utan att vi tycker olika, det är ju en styrka, för att det är ju så socialdemokratin har utvecklat sin politik, och jag tror att det även är vägen framåt. Så att jag ser det som en styrka, och jag skulle ändå säga att jag tycker fortfarande att vi har en väldigt stor bredd av åsikter inom S och inom SSU.
Det låter hoppfullt för en gammal socialdemokrat faktiskt. För styrkan och bredden inom socialdemokratin har ju faktiskt funnits där, så att man inte har uteslutit någon för att den har sagt någonting, utan en förstående attityd, och man har försökt hålla uppe bredden. Men klart, det är ju skillnad på 50% och 28%.
Ja,
och
nu, definitivt.
Ja, visst. Och det går ju neråt, så sagt. Och det är det jag tänkte vi skulle ta några minuter om här. Nu sitter ju Socialdemokraterna här i ett januariavtal. Mm. Vad tycker du om det?
Ja, jag ser det väl som någon form av nödvändigt ont kanske. Mm. Det är klart att det var ju det enda sättet som man kunde på något sätt få igenom sin politik och behålla makten, vilket ju faktiskt är viktigt. Mm. Jag tycker oftast det är lite konstigt att man pratar om partier som maktgalna och att man nästan ser ner på partier för att de vill ha makt. För det måste väl vara målet för varje politiskt parti att få makt och inflytande. Så att någonstans så förstår jag att det gjordes. Det finns mycket bra socialdemokratisk politik i januariavtalet som tyvärr inte har kommit ut så mycket i media, därför att man har helt enkelt tyckt att det var viktigare att skriva om de sakerna som Socialdemokraterna fick kompromissa om. Men sen är det ju såklart så att det är en kompromiss, och jag som socialdemokrat tycker kanske inte det är jättekul att sitta och sänka skatten till exempel. Mm. Eller de andra typerna av reformer som försämringar i anställningsskyddet och sådär. Men partistyrelsen gjorde ju den här avvägningen att man behövde helt enkelt göra på det här sättet för att få till en regering överhuvudtaget i Sverige, för att det tog ju väldigt lång tid senast. Mm.
Med handen på hjärtat, kan det vara så mycket annorlunda? Alternativen i så fall, det är ju att försöka få till en regering med Moderaterna, eller försöka få in Sverigedemokraterna i sitt regeringsunderlag. Till exempel, och ingen av de frågorna känns aktuella. Så det blir en liberal sväng här.
Ja, det blir det väl lite. Och sen, precis det vi har pratat om nu, alltså vi måste någonstans inse att vi är inte ett 45-50% parti längre. Mm. Och då är det så tyvärr att man måste kompromissa om frågor. Mm. Ibland gör det ont, som med många frågor i det här fallet. Och sen tycker jag kanske att det känns lite som att man gick in med ingången att här ska det smärta. Och det kanske man inte kan göra om man ska fortsätta samarbeta även framöver. Mm. Men det är klart att det kommer sannolikt att vara så här en tid framöver, att vi kommer att behöva samarbeta för att kunna kunna sitta i regeringen och hålla makten.
Ja, är det inte rent av så, Alexander, att det vi ser nu, det är liksom början på framtiden? Om man inte tror på en jätteåterkomst för röstandelar som från fornstora dagar för Socialdemokraterna. Men vad pekar på det? Jag menar, det är ju en väldig partikonkurrens. Och under den här perioden nu, där vi socialdemokrater har tappat ungefär 17-18 procentenheter, så har det kommit in ett nytt parti som har 17-18 procentenheter ungefär, eller kanske mer rent av. Och det är ju egentligen det som har hänt. Eftersom de andra partierna guppar ju upp och ner de sista 100 åren. De har varit spikrakt upp hela tiden, eller spikrakt ner, utan de guppar där. Så det är vi och Sverigedemokraterna, det är liksom det som har hänt.
Ja, men ungefär. Det finns väl några partier som har gått upp till höga siffror och sen trillat
ner igen. Visst. Jo, men så här. Ja. Men vi går ju så här sen 70-talet. Alltså, förlåt, nu pekar jag med handen åt Alexander. Jag pekar alltså att det går neråt sen 1970. Det är ju väl beforskat, det är så det ser ut.
Precis, det är väl 94 som är undantaget.
Jo, men sånt kan man.
Med undantaget som bekräftar regeln kanske. Mm, mm. Ja, men det är klart att det är så, och jag tror att inom en överskådlig framtid så kommer vi inte ligga på 45-50% igen. Det tror jag inte att vi kan räkna med överhuvudtaget. Däremot så är det ju klart att vi ska ha ambitionen att fortsätta växa och jobba oss uppåt. Man kan ju ha som vision att nå tillbaka till fornstora dagar, om man säger så, med det väljarstödet. Och sen sätter man målen därefter och sätter upp delmål för att nå högre väljarstöd. Jag tror att det är så man måste jobba framåt för att öka stödet igen. Och då är ungdomar en jätteviktig väljargrupp.
Mm. Hur tänker du då som ung socialdemokrat om man... Man ser det här samarbetet framför sig. Vilka partier bör man i huvudsak försöka få till ett samarbete med? Givet också att det måste ju få mandat så att det håller i riksdagen, eller att man i vart fall kan regera. Mm. Vilka partier, om man väljer mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet till exempel?
Ja, men i det fallet så har vi väl förmodligen mer gemensamt med Vänsterpartiet, i alla fall när det kommer till vissa ekonomiska frågor. Med tanke på att de också ligger på den vänstra planhalvan av den ekonomiska skalan, så att säga. Medan Centerpartiet ju ligger ganska långt till höger om man kollar i ren ekonomisk politik. Men sen är det ju såklart att att det räcker ju inte just nu att bara samarbeta med Vänsterpartiet. eller att bara samarbeta med Miljöpartiet och Vänstern, de tidigare rödgröna partierna. Mm. Utan man behöver ju bredda samarbetet för att få till ett realistiskt regeringsalternativ.
Mm.
Och då var väl de partierna som låg närmast i hand såklart, Centerpartiet och Liberalerna.
Mm. Och då spräcktes ju, alltså vid regeringsbildningen 2019 här efter förra valet, så spräcktes ju den gamla borgerliga alliansen som hade styrt i 8 år.
Mm.
Och två partierna gick med Socialdemokraterna, kan man säga, Liberalerna och Centerpartiet, och Kristdemokraterna och Moderaterna bildade en egen grupp då, kan man säga. Och frågan är, vad tror du? Det är ju snart dags för val, det går ju undan här. Snart är det 2022.
Mm.
Och vad tror du? Kommer Socialdemokraterna då att ställa upp i, ja, som en del i ett center-vänsterblock där, eller vad tror du?
Jag tror inte att det kommer vara på samma sätt som det var till exempel inför valet 2010, där man ju väldigt tydligt gick till val som de rödgröna partierna. Mm. Utan jag tror snarare att det kommer vara så som det har varit de senaste valen, att man går till val som eget parti, men sen är man öppen för olika regeringsalternativ efter valet då, givet att vi inte samarbetar med våra värsta politiska motståndare i regel.
Mm.
Men det är klart att jag tror att det är det bästa sättet att göra det på. Därför att blockpolitiken, där man har de här fasta blocken, den är inte bra för Sverige på så sätt, för att det blir låsningar. Jämför man med till exempel våra grannländer, som kanske framförallt Finland, där nästan alla partier samarbetar med varandra, så är det betydligt lättare att få till en regering där än vad det är här.
Ja, nästan alla sitter ju i regeringen.
Ja, det är väl 5 partier någonting som sitter ihop. Så att det är klart att i och med att den tidigare blockpolitiken bröts upp, så finns det ju större möjligheter nu att gå till val som eget parti och helt enkelt jobba med det valresultatet som väljarna ger oss att jobba med, och jobba med de mandaten vi får i riksdagen för att bilda en stabil regering.
Mm. Men klart, vilka alternativ finns? Vad skulle du säga? Jag menar, saker och ting kan ändras naturligtvis, men vilka alternativ finns egentligen till det vi ser nu?
Ja, just för tillfället känns det ju inte som att det finns så många liknande alternativ eller så många andra alternativ, utan det har ju varit såklart av de tidigare rödgröna partierna som kanske inte har varit ett block på det sättet, men ändå sen 2010, men ändå samarbetat tillsammans, även om man inte har haft gemensamma möten och varit lika sammansvetsade och sådär som alliansen har varit på den andra kanten. Men det är ju ett samarbete som såklart ligger högt upp om vi ska hitta andra partier att samarbeta med. Och i övrigt så är det nog det här samarbetet som känns som ett realistiskt alternativ givet vilka partier som idag sitter i riksdagen.
Vilka är då Socialdemokraternas värsta politiska motståndare som du ser det?
Ja, jag skulle säga att det är två partier framförallt. Och jag skulle säga att det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som är de största politiska motståndarna som vi har idag. Sverigedemokraterna och vi har ju tidigare tävlat om liknande väljargrupper.
Tidigare? Gör fortfarande. Ja,
till viss del fortfarande såklart. Men jag tänker även Moderaterna tog ju en del väljare från oss i valet 2006.
Mm. Men inte alls på samma sätt som Sverigedemokraterna.
Nej. Givetvis inte. Men ändå så att det är klart att Moderaterna är ju det andra stora partiet i svensk politik. Och Sverigedemokraterna är på väg upp och bli ett stort parti i svensk politik. Och det blir ganska givet att det är de andra större partierna som står för andra saker än vad vi är, som blir de huvudsakliga motståndarna och som vi ser som de största hoten mot det som vi tror på.
Men om man tänker lite strategiskt, så ser vi att de två andra stora partierna ser nu ut att vara i någon form av block, får man väl säga.
Mm.
Och det betyder att du har de kanske runt 40% där redan.
Mm.
Och det ser inte så väldigt ljust ut.
Nej, det gör det
inte. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv.
Nej, det är klart. Sen är det ju så att det verkar ju, om man kollar på mätningarna nu, så verkar det vara lite fram och tillbaka om det är det så kallade konservativa blocket då, som man har valt att kalla det, eller januaripartierna som har majoritet. Och mycket hänger ju på om Liberalerna och Miljöpartiet skulle jag säga sitter kvar i riksdagen eller inte. Just eftersom att de ju dansar kring spärren där mellan 3-4% ungefär. Men givet att de två partierna sitter kvar så tror jag ändå att man kan samla en majoritet för, för de januaripartier som sitter idag om man ser ett fortsatt samarbete efter 2022 också som realistiskt.
Mm. Intressant att höra, och den som tror så inför den närmaste politiska framtiden här är Alexander Winge som är ordförande för SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Östergötland, och som har gästat Vidar möter idag. Stort tack för det, Alexander.
Tack så mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.